Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ja, välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Nedsläpp Modo. Säsongens första tränare fick sparken i måndags när Djurgården meddelade att Joakim Fagervall tvingas lämna och att Johan Garpenlöv tar över. Spontana intryck av det, Pelle?
Det har väl snackats en längre tid om att Fagervall har varit på väg bort. Jag tycker inte det är rätt, och Garpenlöv känns lite märkligt val, måste jag säga.
Ja, Djurgården ligger tvåa i tabellen, men spelmässigt så har det kanske inte alls funkat för stockholmarna den senaste tiden, och när de förlorade mot Modo på Hovet senast så kändes det som att luften gick ur dem lite.
Ja, och det är väl mycket därför Fagervall fått sparken. Alltså, ligga tvåa i tabellen, samlat bra med poäng, är alltså ett topplag, men jag tror att de gjorde jämförelsen med att Modo just nu är väldigt långt före Djurgården. Inte bara poängmässigt utan även spelmässigt. Och jag tror att det blev lite panik.
Ja, och det vi måste prata om också är Garpenlöv verkligen rätt man att ta över då? Med tanke på hans facit i Tre Kronor framförallt.
Har inte varit huvudtränare för ett klubblag på 18 år. Okej, det går att skylla på covid och... Men det är ju fler landslagstränare som har haft covid i trupperna under de här åren. Garpen har varit coach och resultatmässigt har han ju inte lyckats. Så är det ju bara.
Ja, frågan jag ställer mig framförallt är ju hans matchcoaching. Jag tror inte jag har sett en sämre matchcoach i elitishockey på flera år.
Och då kan man ju säga att ja, men han har ju Marcus Ragnarsson att luta sig mot. Men det är ju samma person som han har haft i Tre Kronor, så att... jag håller med dig, det är ett stort frågetecken där. Men sen har Djurgården gått lite naivt i det här. Jag ser Djurgården som ett rätt statiskt lag. Okej, de har namnen, de har spelskickliga spelare, men SHL, Hockeyallsvenskan är ju mer lik J20 än vad man är lik SHL, i och med att rör du inte på fötterna i den här serien, då blir du frånåkt. Och Djurgården har, i mina ögon, seriens till exempel långsammaste försvar. Och man hade inte legat där man legat om man inte hade haft seriens bästa målvakt, det är Carl Lindbom. Så att Djurgården har gått in med en massa fina namn, men man har inte haft spelidén eller rörelsen, speeden för att hänga med riktigt.
Nej, och just spelidén har det ju pratats en hel del om också, att det är utvecklingschefen Tobias Persson som ligger bakom och att det är den man ska följa. Men frågan är ju vad som händer nu när Garpenlöv kommer in.
Ja, det är en jättesvår fråga. Och, alltså, Djurgården måste nu 22 omgångar in i serien på något sätt börja om, bygga nytt. Man ska lära sig ett nytt system. Och som sagt... Ha Garpen de verktygen att sätta en idé som accepteras? För fortfarande, om man tittar på spelarmaterialet, alltså, jag ser inte farten hos Djurgården. Och Olle Liss, för att ta ett exempel, är ju en, vad har han nu, 10-11 mål, han har gjort det väldigt bra, men det är ju en statisk spelare som står med klubban höjd. Marcus Kryger är ju inte heller den här...
Han var till en början.
Ja, han var till en början, men han gnälls för att han tar för lite avslut och sådär. Men han gör ju sitt jobb i boxplay. Djurgårdens powerplay är klart godkänt. Men det är ju 5-mot-5-spelet som Djurgården har haft jätteproblem. Och framförallt då i uppspelsfasen.
Mm. Nu är man ju verkligen i ett läge där man behöver hitta rätt också, med tanke på att de senaste två tränarvalen i Barry Smith och Joakim Fagervall inte alls har fallit väl ut.
Nej, och det är ju en sportsrättsfråga. Först Joakim Eriksson och sen KG Stoppel som valde att förlänga med Fagervall. Trots att han fick ju inte ordning på... Skeppet fortsatte ju sjunka när han tog över och blev kvar. Och det kanske där det blev fel redan.
Ja, Joakim Fagervall... Ja, han har ju inte sagt så mycket mer än att han tackar för tiden i Djurgården och så vidare. Men vad tror du liksom han har för del i att resultaten inte har klickat i riktigt?
Han har ju säkert en stor del i det. Och är det som så att... Alltså man ser ju att Djurgården har ju inte haft det här speediga spelet. Man har ju inte haft lösningar när man har mött lag med fart. Man har ju inte haft ett eget grundspel i 5-5. Det är ju klart att det är Fagervall som har ansvar för den biten.
Och Fagervall har ju kontrakt i 2024, så det är ju en tung lönepost som han sitter på också såklart.
Mm, om nu inte Västerås köper loss honom.
Nej, det får vi se. Men vem sparkar tränaren härnäst då? Blir det Västerås eller vad tror du?
Jag trodde att Pannanen hade fått lite andrum efter Djurgårdssegern. Men nu är det ju inte supportrarna som bestämmer helt dåligt. Fast de har ju, alltså deras synpunkter ska ju vägas in. Jag var in och läste deras live-rapport efter 1-4 mot Östersund. Och det var ganska hårda ord, om jag ska uttrycka mig milt.
Ja, men just Västerås, de undersökte ju faktiskt alternativen för ett tag sedan när vi berättade att Håkan och Lund varit i möte med dem. Det känns ju ändå som på något sätt att man vill göra en tränarförändring, men att det inte finns rätt namn.
Ja, gör man har man ett sånt möte, då känns det ju som att de började knyta på snaran. Alltså den press Thomas Pannanen lever under och alltså det är ju skittufft att veta att vi fortsätter jobba, men vi håller på att kolla på lite alternativ. Alltså,
han
det
ser
går ju
uppgiven
inte.
Ut på bänken emellanåt också, kan jag tycka.
Spelarna ser uppgivna ut.
Ja.
Alltså, Modo-matchen för någon vecka sedan, alltså, det såg nästan ut som att de spelade för att bli av med Pannanen. Okej, lite en efterhandskonstruktion av mig där, men det kändes som att det fanns inget tryck i grejerna alls.
Är Fagervall ett namn, tror du, för Västerås?
Marknaden är ju jättetunn. Det finns, jag såg ju några supportrar i den här live-rapporten lanserade både Pelle Mårts och Pelle Bäckman, två Västeråsbor som skulle ta över, och det känns inte så modernt, va?
Nej, vi har en hel del annat att dissekera här idag också. Bickarskoga med 15 man borta slog Björklöven igår. Det ska ju inte kunna hända när Björklöven ställs mot ett halvt J20-lag, kan man tycka.
Det säger en del om Bickarskogas moral. Man spelar med nästan ett juniorlag, men det säger också en del om Björklövens höst som... Okej, de har en del skador. Nu är Fredrik Andersson på väg tillbaka, och det är ju deras verkligen nyckelspelare, dels som ledare både på isen och omklädningsrummet. Men det, alltså, Löven har ju varit löjligt svajiga den här hösten. Det är liksom, de blandar och ger hela tiden.
Mm. Jag har inte hunnit se den matchen i efterhand än såklart, men har förstått att Karlskoga spelade lite typiskt Boforsgrisigt. Juniorerna tog för sig både på och utanför isen. Så här lät den när Leo Klaved intervjuades efter matchen.
Nej, jag skulle inte kalla det en bragd. Jag vet att alla i Bofors kan det här liksom. Oavsett om du är junior eller om du är på Färjestad eller vad fan du håller på med. I Bofors vinner man alltid över Björklöven, så är det bara.
Ja, vad säger du egentligen om de orden?
Ge Leo en podd.
Ja, men lite så.
Ja, det är ju kaxigt som bara den. Men det är ju skön inställning. Alltså, jag såg den där intervjun strax efter matchen igår. Den är väldigt rolig.
Ja, Modo har hunnit avverka två matcher sedan sist. Dels ett händelserikt derby mot Björklöven, och under onsdagskvällen så ställdes man mot Tingsryd. Vi tar väl och börjar med Löven-matchen. Vad är dina intryck från derbyt?
Jobbig start, underläge två gånger om. Men känslan var hela tiden att den var inte som uppe i Umeå första derbyt, där Modo kastade bort matchen direkt. Att känslan var att de skulle på något sätt ta sig tillbaka och de vinner ju fullt rättvist. Och det som jag tar med mig mest är hur man stänger ner matchen sista 10 minuterna.
Framförallt, ja men första perioden, jag tycker att man är klart bättre och sen så får ju Löven det där målet liksom. Det är det som sätter lite prägel på matchen också.
Ja, men just det här att de studsar tillbaka, det är ett lugn i gruppen. Det blir inte den här paniken som Modo börjar tokjaga och stressa, utan det var ordning och reda i 60 minuter. Jag tycker det här var en av Modos bättre matcher den här hösten.
Och de som stack ut, Josef Ingman, Josh Dickinson, är det flera spelare egentligen, men vem liksom blev du imponerad av i sättet när man tar tillbaka matchen?
Ja, Ingman tycker jag var försvarschef. Han spelade fysiskt, han har 3 poäng, han gör matchvinnande målet, han är jättestabil över hela banan. Men sen måste jag säga att Josh Dickinson, jag kan inte nämna en svag insats av honom under 21 matcher han har spelat, eller 20 han har ju missat en mål.
Mm. Ja, ingen direkt svag insats så. Det, alltså,
nej, visst, han har ju lett laget. Ja, men han har ju lett laget. Återigen, vi nämner det här i varenda podd vi har nu, att det skulle bli svårt att fylla Vignos skridskor, men här och nu så tycker jag Dickinson är en mer komplett spelare.
Jag måste också passa på att ge en hyllning till publiken. Det var nog ett av mina bästa derbyn sen jag började bevaka mod och fantastisk stämning från start till mål.
Mm, du har ju gjort 1,5 år här nu och det är väl ditt 14:e derby tror jag, i och med att det blev slutspel också.
Ja, men exakt.
Nej, 11:e derby blev det. Ja. 4 + 7 + 2.
Skitsamma, men oavsett, det var en fantastisk stämning redan från uppvärmningen egentligen.
Nu har jag inga siffror, men jag kan tänka mig att det var en ekonomiskt väldigt fin kväll för Modo att öppna barerna 3 timmar innan match, dagen efter löning, matchstart 20:45, ett jäkla hallå. Fanns inte en restaurangstol att få tag i Övik den lördagen, så att förlåt, fredagen.
Lördag,
jajamän. Så att det var ett sanslöst tryck.
Och sen match mot Tingsryd igår. Det började ryktas redan på tisdagen att Modo hade drabbats av magsjuka inför matchen mot Tingsryd. Och det var inte vilka namn som helst heller.
Nej, de två bärande centrarna, Adam Pettersson och då naturligtvis Josh Dickinson, Oskar Pettersson och Jakob Norén, som hade en sån himla fin match mot Löven. Så att, det var tunga namn, men jag måste säga att nu släpper de in 4 juniorer. Fjärde kedjan med vad heter
Umegård,
Styv och Kroka gjorde det jättebra. Men jag var väldigt imponerad av Wille Jonsson. Framförallt spelar han nästan 2 minuter i boxplay med 4 minuter kvar och städar undan på ett fantastiskt sätt. Så Wille Jonsson tycker jag, han var en av matchens stora lirare för mig.
Med tanke på all frånvaro också så gör man ju en ganska bra match. Det är väl effektiviteten som saknas lite, men det är väl ganska liksom självklart när ett så pass tunga namn saknas också.
Mm, men
det hade kunnat stå 5-0 redan i första.
Ja, men de mår bara på. De får långa anfall. Jag var enormt imponerad igen av Firmanesen och Bernhard som på egen hand kan hålla
pucken. Det är farligt varje gång.
Ja, och de håller pucken i zon. Och i offensiv zon, de skapar lägen. Vi pratade om det, du och jag. Bernhard måste ha skjutit 15 skott igår. Alltså. Och sen ska vi inte glömma att Gudlevskis kliver upp väldigt stort sista 10. Han har ju en rätt jobbig match, för han har 22 skott och 10 skott är väl i sista perioden, så att han står ju sysslolös länge, men jag tycker han kommer upp väldigt, väldigt bra.
Man måste ändå säga att det är fascinerande hur man gång på gång hittar vägar och vinna. Det var ju nervigt i slutet igår och det var underläge mot Björklöven, men ändå så är det precis som att Vi har bestämt oss.
Mm, men det är som du säger, Modo skulle ju ha avgjort den här matchen tidigare. Det här var ju karbonkopia på Östersunds matchen för inte allt för länge sedan som slutade 2-1 här i Övik.
Den här känslan, just att man kan ta tillbaka matcher och så vidare, fanns ju där redan i fjol, fick vi se prov på flera gånger. Men det känns som att det har höjts ytterligare ett snäpp den här säsongen.
Ja.
När man är dålig så är man dålig, men liksom, det är inte lika dåligt.
Nej, och de är med i matcherna och de vet att är vi siffermässigt med inför tredje så kan allting hända. De har ju vänt jättemånga matcher i slutet. Och det handlar ju om en trygghet. Man har faktiskt råd att förlora en match idag. Modo har ju spelat slutspelsmatcher i så många år i grundserien. Nu leder man serien stort. Det bara rullar på. Man har råd med ett individuellt misstag, men allt som oftast löser.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Ändå, det är en väldigt trygghet.
På fredagskvällen väntar Kristianstad och Modo ser ut att få tillbaka lite spelare till dess. Jag pratade med Mattias Kalin efter matchen igår och han sa att alla fyra som saknades är aktuella för spel till dess.
Mm, och det är ju jättebra för Modo. Dessutom så lirar väl J20 i helgen igen, så att då får de in förstärkningar som behövs. Så att, nej, det är ju bara positivt. Sen kan vi väl nämna det också nu att du nämnde supportrarna. Jag är ju imponerad av följet. Om jag fattar rätt så var det 140 modoiter på plats i Tingsryd igår. Och det kommer bli ett stort gäng i Kristianstad nu på fredag kväll också. Och det är länge sedan det var ett sånt drag, intresse och en optimism från supportrarna runt Modo Hockey som det är idag, och det är jättekul att se.
Kristianstad som inledde säsongen starkt har bara tagit 9 poäng sista 10 matcherna och lär vara jäkligt revanschsugna efter att skjuta på mot SSK på onsdagskvällen.
Ja, de kastade ju bort den matchen i första perioden, stod väl 5-0 efter 18 minuter, så att Micke Gat har nog sagt en hel del senaste dygnet, så att Kristianstad är ju ingen lätt uppgift och de lär komma ut väldigt, väldigt hårt.
Och sen går roadtrippen vidare till Stockholm där på söndag kväll eller på söndag eftermiddag väntar AIK på Hovet, ett AIK som faktiskt börjat vinna nu mot slutet.
Fortfarande ett svajigt AIK som lever väldigt högt på Musito Bagenda och Oskar Nord. Och jag tycker, tittar man på materialet så tycker jag AIK ska vara högre upp i serien. En serie som nu på något sätt börjar sätta sig med en topp 6-grupp och ett mellanskikt där AIK då är och de här fyra lagen som jag är tvärsäker på kommer att få slås i botten.
Sen är också frågan, kommer den här sviten, nu om man är uppe i 10 raka serier, kommer den leva vidare? Klubbrekordet på 13 raka serier är ju inom räckhåll.
Jättesvårt att svara på, men en svit är ju till för att brytas, så att de kommer ju allt närmare en förlust. Men den här sviten gör ju också att man kan, det är inga tunga axlar på spelarna, man kramar inte klubban hårt. Man vet att ett underläge kan vändas, vi har gjort det förr, resonerar de. Så att den kan mycket väl leva, men jag ser Kristianstad som en tuffare bortamatch än AIK borta. Vi ska komma ihåg att när Modo vann på Hovet mot Djurgården så hade Modo ett enormt stöd på läktarna och det lär det bli igen mot AIK.
Ja, vi går in i december nu och det börjar hända saker i lagen, men än så länge så sitter Modo lugnt i båten.
Ja, Hinken har ju varit tydlig med, och han körde ju inte med omskrivningar precis. En målvakt ska in för att bredda. Det är alltså hängslen livrem där om det händer någonting. En back och en eller två forward som man säger. Så att, men återigen, den här marknaden verkar ju bara finnas på pappret än så länge.
Ja, just målvaktssidan. Är det ju inte jättemånga namn som man kanske skulle vilja ha heller?
Nej. Det ska ju öka konkurrensen helt enkelt. Jag vet inte, du har ju pratat med Tex och statusen där. Alltså det är ju högst osäkert. Men jag tror att det kommer bli någon annan än Tex Williamson. Han ska ju träna i kapp också, så att han har en väldigt lång väg kvar.
Mm. Vi kan faktiskt berätta att Modo anmälde sitt intresse för HV71s Rasmus Bengtsson som lånades ut till Oskarshamn resten av säsongen. Det visar ändå på vilken hylla man letar just nu.
Mm, då är man inte på Black Friday-hyllan eller Rea-hyllan. Så, nej, det visar ju att dels att A, man har pengar, B, det ska vara klass.
Ja, och det som det föll på där var att han helst ville bli kvar i SHL. Men jag menar, Rasmus Bengtsson var ju klass i hockeyallsvenskan med Tingsryd.
Mm. Ja, absolut. Och, jag tycker inte fel att titta på den hyllan. Modo har ju skapat sig ett namn nu i och med att man har ju ett spel och ett material för att ge sig in i kampen om en SHL-plats. Så att självklart ska man titta på hyllor där man behöver stege.
Med ett sånt tillskott, jag menar, sett han i ett andra backpar med Josef Ingman, och då har helt plötsligt två riktigt, riktigt bra backpar.
Mm, och då ska vi inte heller glömma att jag tycker fortfarande att August Berg kom in och var väldigt, väldigt bra från första nedsläpp. Nu har han ju haft problem med två olika skador, men han är ju tydligen inte långt borta från spel, så han räknar ju också som ett nyförvärv. Han kommer ju skapa en enorm bredd på backsidan, och ingen kan ju säga att inte Jakob Norén inte har tagit chansen när han har fått den.
Nej, men det är ju nästan lyxproblem. Man glömmer nästan bort att August Berg finns här.
Mm, plus att jag ser Josef Ingman som ett splitternytt nyförvärv som man har sett ut i höst.
Ja, men verkligen. Och vi ser även att det har ryktats en del om Richard Marinis till Björklöven bland er supportrar ute på Twitter. Jag undersökte de uppgifterna igår och kan med bestämdhet säga att det inte stämmer. Däremot så finns det väl lite som tyder på att han kan vara på väg bort.
Du tänkte på kopplingen till att flickvännen hade följt Björklöven på Twitter.
Ja, precis. Men det drog igång en rykteskarusell direkt.
Ja. Nej, men jag, alltså,
jag såg för övrigt att hon hade gått in och slutat följa dem nu.
Okej, så han lämnar Björklöven. Han lämnar Björklöven, okej. Okay. Det handlar ju om knoppar och kroppar också. Och om nu Hinken pratar om att ha in en och två nya, då kommer han ju inte börja med att släppa en spelare. Och även om Marenis har fortfarande mycket att bevisa, så nu börjar ju poängen ramla in lite grann. Jag tycker faktiskt att han gör en av sina bättre matcher igår. Jag såg en annan skridskoåkning. Mm. En annan fart.
Han var väl delaktig på ett annat sätt framförallt, och känns som att han syntes där ute.
Mm.
Men som sagt, jag tror tålamodet är nog slut om man hittar något bättre.
Ja, absolut. Och nu har jag inga siffror, men jag kan ju gissa fram till att Marenis var ju jätteattraktiv inför den här säsongen. Och det var inte bara Modo som låg på. Så jag gissar att hans lönekvär ligger en bra bit över medel i dagens Modotrupp.
Ja, och det finns klubbar som är intresserade där också, men det får vi återkomma till när vi har lite mer på fötterna. För övrigt i serien då, det händer en del, det ryktas om Patrik Berglund ska göra comeback i Västerås. Vad säger du om det?
Ja, 34-åring som inte har spelat på, är det en och en halv säsong?
Ja.
Han har ju tydligen börjat träna, han hade varit på is i Rocklund eller ABB arena när laget var uppe i Östersund igår, så att ja, varför inte? Sen har han ju en historia och de kommer inte få den in den Patrik Berglund som spelmässigt, låt oss backa bandet 2 säsonger.
Nej, men det är ändå intressant. Det är ju en spelare som har ett gediget CV och framförallt under stunder i SHL även såg bra ut.
Mm. Det finns många parametrar där. Han har NHL-rutin, han har ett bra hockey-CV. Han har inte spelat på länge. Han kommer säkert inte se sig själv, kanske många andra kommer att se han som kärnan som kliver in i en grupp som inte mår bra idag. Kommer det att stöka till det? Och sen är det Pananens värvning? Har han legat på? Är Pananen kvar om Berglund kommer in? Ja, det är väldigt många, mycket att fundera på där.
Mm. Det har hänt lite andra saker också. Sam Miletic, amerikanen, har lämnat Östersund på grund av en axelskada. Spontana tankar om det tappet. Han har ju faktiskt gjort en hel del poäng.
Mm, jag lyssnade lite grann på Ringside-podden med framförallt alldeles utmärkt Fredrik Söderström. Och jag tror det var han som resonerade om att han har gjort en okej säsong. Men just det här axelskada, det är ju ingen som har pratat om det riktigt. Det har varit alldeles tyst. Han har ju spelat matcher och sådär. Jag undrar om det inte bara är ett svepskäl och han kanske har ett nytt jobb på gång på andra sidan pölen.
Ja, men det låter ändå konstigt att man skulle dra den anledningen då, med tanke på att det kommer att börja pratas om det, om man blir klar för någon annan. Mm. Jag menar, jag tänker direkt på Tanner McMaster här förra säsongen som kom hit med en, vad var det, höftskada egentligen. Ja. Och liksom, ja, men han kom inte in i säsongen på rätt sätt på grund av det, men det var ingen som visste det förrän Modo faktiskt berättade.
Nej, precis. Och sen hamnade han på operationsbordet och sen ja, blev han inte kvar och är idag Vita Hästens bästa spelare. Men på tal om Vita Hästen så kan vi ju nämna att det är väldigt roligt att se Hugo Styf. Han ligger på 24 minuter i snitt i matcherna, får enormt förtroende, spelar powerplay och gör nu nästan en poäng per match i snitt. Så att
de verkar vara väldigt nöjda.
De är supernöjda med honom och ja, det är jätteroligt för Hugo. Och det ska bli intressant att se hur Modo resonerar framöver. Om man nu ska in en back till och sen har man Norén som kommer definitivt slåss om och ha en ordinarie tröja och Wille Jonsson knackar på dörren och August Berg blir frisk. Då är han 10:e back Hugo om han kommer. Eller då har de 10 backar om Hugo kommer hem. Så att ja, det där är en svår fråga för Hinken.
Men med tanke på konkurrensen som finns just nu i Modo så kanske det är bäst att låta honom vara där resten av säsongen.
Ja, jag undrar om inte det både Hinken och Kalin, men framförallt Hugo själv tycker det. Han alltså spelar 24 minuter per match från att gått från 5 och dessutom bara bänkad och kanske startat hälften av matcherna, så är det ju ett jättelyft för en ung spelare.
Och Kristoffer Törngren till Västervik, han bidrog direkt igår.
Mm, bra spelare. Han, de vet vad de får av honom. Jag tror lite förvånad att han hamnade i Västervik. Kanske ville vara kvar i Småland, men nu kommer han ju från Norge i och för sig, men han, jag trodde att till exempel Västerås skulle slanta upp.
Ja, men det känns som en utmärkt värvning för ett sånt lag som Västerås som behöver lite energi och fart i sitt lagby.
Mm, och även i topplag så skulle han kunna ta en plats i en tredje fjärde kedja, så att jag är lite förvånad att hamna i Västervik, men det är ju bra för dem.
Ja, det blev en femma för dig i quizet förra veckan när du plockade Fredrik Varg. Jag måste säga att jag blev imponerad.
Tack för det. Men känslan är väl att du ska väl jävlas idag nu då istället.
Ja, men jag hoppas att jag har fått till det lite klurigare i alla fall. Är du redo?
Papper och penna.
På 5 poäng Efter att ha testat lyckan på andra sidan Atlanten anslöt denne back till Modo mitt i säsongen 01-02, då 24 år gammal. Det blev omedelbar succé och han noterades 21 poäng på 28 matcher i grundserien.
Vilket år sa du?
01-02.
Ja, nej, jag har inte skrivit någonting än.
På 4 poäng. Efternamnet vi söker är knappast något klassiskt slovakiskt. Han skulle lika bra kunna vara svensk. 5 personer har samma efternamn i Sverige.
Då säger jag, jag skriver på 4 poäng. Jag är rädd att jag gör bort mig, men...
Mm, jag har sett svaret. På 3 poäng. Denna slovak har under karriären representerat 5 SHL-klubbar och stått för 111 poäng på 175 SHL-matcher. Samma säsong som han lämnade Modo blev han även uttagen i VMs All-Star-team. På 2 poäng, känd för sitt hårda skott och spelet i powerplay, har han levererat poäng nästintill var han än spelat. 2015 avslutade han dock karriären hemma i Modoklubben Dukla Trenčín och idag jobbar han med något helt annat än hockey. På 1 poäng, den 30 november 2001 publicerade du en lista på alla andra med de bästa importerna i elitserien. Denna Rickard var med på listan.
Då svarar jag på 4 poäng, Rickard Lindner.
Bra jobbat!
Ja, fy fan, den var lur. Jag blev väldigt osäker, men...
Skrev du något annat först, eller?
Nej, jag skrev faktiskt Rickard där också, men vågade inte fullt ut. Så jag ville höra 4 poängar. Så att, det går bra nu.
Ja, det var inte så klurigt, trots allt.
Ja, oh,
den... Gör det ännu svårare, helt enkelt.
Nu, jag älskar att du är i årgångarna 90-2000. Det är min bästa tid.
Är det så?
Ja, det är så.
Så bästa tiden är förbi?
Ja, den är passerad sedan länge, du.
Ja, nej, men med det så säger vi trevlig helg och på återseende. Hej!
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.